Så jag läste och mediterade på andra Mosebok 32. And let's read verse 32.
Låt oss läsa vers 32.
So Exodus 32 verse 32.
Så andra Mosebok 32:32.
But now, if thou wilt, forgive their sin, and if not, please blot me out from thy book, which thou hast written.
Men förlåt dem nu deras synd, om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.
And these are the words of Moses.
Det här är Mose ord.
As he is talking to God.
Då han talar med Gud.
And if you look up the story of Moses.
Om du tittar på berättelsen om Mose.
It's pretty a great thing that he said this.
Så är det en ganska otrolig sak att han sa detta.
And I hope by the end of my thought you will so why.
Och
see why.
Jag hoppas att när jag är färdig med min tanke här att ni förstår varför.
It could be like the words of Jesus.
Det kunde vara Jesu.
My first thought was it's not who could be praying like that.
När jag först läste det så tänkte jag, vem kan be på det sättet?
Because if we look at it, he basically says.
Därför att om vi tittar på det så säger han i stort sett.
If you don't forgive them, I don't want to be in your book either.
Men han säger så här att om du inte förlåter dem, så vill inte heller jag vara i den här boken.
We see something very special about Moses' heart here.
Vi ser någonting väldigt speciellt i Mose hjärta här.
But he wasn't always like that.
Men han var inte alltid på det sättet.
If you look back his history in Exodus 2,
när vi tittar på
second chapters.
Hans berättelse här eller historien i andra Mosebok, andra kapitlet.
And you perhaps familiar with his story, if not, I just brief it.
Kanske du inte, eller kanske du känner till berättelsen, men om du inte gör det så kan jag bara sammanfatta den kort här.
He was adopted.
Han blev adopterad.
And grew up in a royal family.
Och han växte upp i en kunglig familj.
Under Pharaoh.
Under Farao.
In his house.
I hans hus.
So we could think he was probably spoiled.
Så vi kan tänka oss att han var bortskämd.
With all the richness he got.
Med all rikedom som fanns runt honom.
And then there was a point in his life.
Men det fanns en tid i hans liv.
Where he felt this compassion for his people.
När han kände det här medlidandet med sitt folk.
He started to realize like I'm not Egyptian actually.
Och han började tänka liksom, nej men jag är egentligen inte en egyptier.
I'm more of a Hebrew.
Jag är egentligen en hebré.
And I feel for them. I feel their pain and their struggle.
Och jag känner verkligen för dem. Jag känner deras kämpande och smärta.
And he got a lot of zeal.
Och han fick verkligen liksom den här ambitionen att göra någonting.
So much to deliver his people that he led to murder.
Så mycket att han till och med mördade någon för att få befria dem.
So then he had to flee from Egypt.
Så sen var han tvungen att
for his life.
Fly från Egypten.
And I also believe from his own conscience.
Och jag tror också från hans eget samvete.
And then comes 40 years in the wilderness.
Sen kommer 40 år i öknen.
And then something special happens.
Och sedan så händer något speciellt.
God visits him.
Gud
in a very very personal way.
Gud kommer till honom på ett väldigt väldigt
he
personligt
sees
sätt.
He sees this bush. And it's burning but never gets consumed.
Det finns en buske där som brinner, men den brinner aldrig upp.
And perhaps it was like his life.
Och kanske det var som hans liv.
What he wanted actually in his life.
Eller rättare sagt vad han ville ha i sitt liv.
It grasped him like how is it possible to burn but never get consumed.
Det grabbade tag i honom den här tanken att hur är det möjligt att brinna men att aldrig brinna upp.
He had such a passion. He really wanted to help his people. It was such a burning passion.
Han hade en sån passion att hjälpa sitt folk. Det brann i honom.
And I believe he was desiring in his heart to have the same kind of burning, but without getting tired of it.
Och jag tror att det han ville det var att ha den här brinnande känslan hela tiden utan att bli trött.
But he got tired.
He gave up. Han gav upp.
He lived a totally different life.
Han levde ett helt annat liv.
He was in the wilderness pasturing some sheep.
Han var i öknen som en fåraherde.
And that seemed totally different than he meant to be called for, that he thought he was called for.
Och det verkade så annorlunda än det som han trodde sig vara kallad till.
So after those long years,
så efter de här många långa åren,
suddenly God catches his attention again.
Så får Gud tag på hans fångas uppmärksamhet.
And then he calls him to go back.
Och sen kallas han till att gå
and lead the people out.
Och lämna folket där.
And you know the story with all the plagues and everything.
Och ni vet berättelsen om de här olika plågorna som gick över Egypten.
And now he's in the wilderness again.
Och nu är han i öknen igen.
But now he's not by himself.
Men nu är han inte där själv.
He has a whole group of people with him.
Han har en helt ny grupp med sig.
And this group of people are really worried about them, that they're stiff-necked.
De är väldigt så här stolta och
stubborn.
Envisa.
Just like us.
Precis som oss.
And he has his struggles with them.
Och han kämpar med dem.
He has his call.
Han har sin kallelse.
He knows the way, he knows the wilderness.
Han vet vägen, han känner till öknen.
So here he is leading people.
Så här är han, leder människor.
And there's something else he's doing.
Och det är också något annat som han gör.
He has a relationship with God.
Han har en relation med Gud.
He hears from him.
Han hör från honom.
Personally, since the burning bush.
Personligen.
He's again hearing from God.
Ända sedan han såg den här brinnande busken, nu hör han igen Guds röst.
God touched him and now he's hearing from God.
Gud rörde vid honom och nu hör han Gud.
On a daily basis.
På en daglig basis.
He has to hear from him.
Han måste höra från honom.
Otherwise he couldn't lead people.
Annars skulle han inte kunna leda folket.
Otherwise they would kind of lost so many times.
Annars skulle de var vilse hur många gånger som helst.
He could have killed them in his anger.
Han kunde ha dödat dem i sin ilska.
Because Moses had a problem.
Därför att Mose hade ett problem.
He tended to get angry.
Han hade en tendens att
bli arg. There was times he just lost it.
Det fanns
have you ever been like that?
Det hade varit times. På den platsen någon gång när man liksom bara ilskan bara rinner över.
It doesn't sound like an angry person right now, but believe me, I could be.
Jag kanske inte låter som en arg person, men tro mig, jag kan bli.
And so he had this problem.
Så han hade detta problem.
But let's just look at this.
Så låt oss titta.
I kind of went deep into his story, but the point is.
Jag gick ganska djupt in i historien här, men min poäng är.
In verses in Exodus 32.
I andra Mosebok 32.
We know he went up to this mount.
Vi vet att han gick
to receive these tablets.
Han gick upp på berget för att ta emot stentavlor.
That contained the law.
Som innehöll lagen.
Straight from God.
Direkt från Gud.
And as he's up there.
Men när han är där uppe.
God is saying that he's angry.
Så säger Gud att han är arg.
And says he wants to destroy.
Och han säger jag vill förstöra dem.
He wants to destroy them.
Jag vill förstöra dem.
And we see Moses pleading with God.
Vi ser hur Gud eller hur Mose på något sätt samtalar med Gud.
God, this is not you.
Han säger Gud, det här är inte den du är.
You didn't bring your people out to destroy them.
Du förde inte ditt folk ut här bara för att förstöra dem.
You brought them out to lead them into another land.
Du förde dem ut för att du skulle föra dem till ett annat land.
Why are you saying you want to destroy them?
Varför säger du nu att du vill förstöra dem? Det låter inte logiskt.
Moses knew God.
Mose kände Gud.
And he was pleading him. God, please.
Han vädjade till honom. Gud, snälla.
Don't do such an evil thing.
Gör inte något så ont.
If you know, for the Egyptians' sake, if not for anything else.
För egyptierna.
Verse 12.
Om inte annat i vers 12.
that they couldn't blame you for taking your people out to kill them.
Så att de inte skulle kunna anklaga dig för att du förde ditt folk ut för att sen döda dem.
Basically saying, if not the people's sake, then for the other people's sake who in whom I as your testimony.
Så med andra ord, inte för ditt eget folk, men för det andra folket i vilkas ögon du är ett vittnesbörd.
For their sake, that they would know your heart, that this is not who you are.
För deras skull, att de skulle veta i sina hjärtan att det är inte sådan du är.
And we read a very interesting thing in verse 14.
Och vi läser en väldigt intressant sak här i vers 14.
So the Lord changed his mind about the harm which he said he would do to his people.
Då står det att Herren ångrade det onda som han hade hotat att göra med sitt folk.
Do you think God really changes his mind?
Tror ni verkligen att Gud kan förändra sitt sinne?
What kind of God would be that?
Vilken typ av Gud skulle det vara?
Oh, I gave you life. Oh, I changed my mind. I take it back.
Jag gav dig liv, men jag ångrar mig nu. Jag tar det tillbaks.
Oh, I give you this flower. Oh no, I change my mind. I give it back. I take it back.
Jag ger dig lite blommor här. Nej, jag ångrar mig.
It doesn't sound like God.
Det låter inte som Gud precis.
We read that whatever God does, he does it forever.
Vi läser att det Gud gör, det gör han för evigt.
Whatever he says is true.
Allt det han säger är sant.
If he would change his mind, that wouldn't make him true.
Om han skulle förändra sitt sinne så skulle han inte vara sann.
The person who changes his mind all the time is not a trustworthy person.
Den person som förändrar sitt sinne hela tiden är inte en person.
I wouldn't trust my life on that kind of person.
Jag skulle inte liksom våga riskera mitt liv för den personen.
So what could that mean that he changed his mind?
Så vad kan det betyda att Gud förändrar sitt sinne?
And I believe he did it for Moses.
Jag tror att han gjorde det för Moses skull.
Because what do we see here?
Så vad är det vi ser här?
God is angry.
Gud är arg.
Moses is pleading him.
Mose vädjar till honom.
Then God changes his mind.
Och Gud förändrar sitt sinne. Ändrar sig.
Then Moses goes down the hill.
Och Mose går ner från berget.
Brings the law, the tablets.
Och han tar lagen med sig, stentavlorna.
He's coming down with Joshua.
Och han kommer.
Okay, here we are.
Han kommer ner med Josua och här är vi.
And what do they see?
Och vad är det de ser?
First Joshua says, I hear this noise. It's like fighting in the camp.
Först säger Josua, jag hör något ljud här. Det är som att de bråkar i lägret.
And Moses says, no, I think it sounds more like a celebration.
Nej, Moses säger, nej, men det låter mer som att de har fest där nere.
So they get down.
Så de kommer ner. Och vad är det de får se?
They see. Just think of Moses for a minute.
Tänk bara på Moses.
Moses is there.
Här har vi Mose.
And he was just pleading for the people that God would have compassion on them.
Och han har bara vädjat till Gud att han skulle ha medlidande med dem.
And they got down there and what they see is the whole camp is totally inside out.
Vad han ser är att lägret är upp och nervänt.
I mean they're celebrating, they are. But it's not just a celebration.
De firar, men det är inte bara en
firande. It's something really outrageously crazy.
Det är någonting totalt galet de gör.
Just partying.
De har en fest.
And they are doing this party all around this handmade golden calf.
Det här festen de har är runt en handgjord guldkalv.
And we read in verse 25.
Och vi läser i vers 25.
Now when Moses saw that the people were out of control.
När Moses såg att folket var lössläppt.
For Aaron had let them get out of control.
Eftersom Aaron hade släppt greppet om dem.
It wasn't just a celebration.
Så det var inte bara en fest.
It was the exact thing that Moses was praying about to God, pleading him.
Det var exakt det som Mose hade bett till Gud om eller vädjat till Gud om.
Because in verse 7,
därför att
if we go
tillbaks lite i vers 7,
then the Lord spoke to Moses, go down at once, for your people whom you brought up from the land of Egypt have corrupted themselves.
Och sa det Herren till Mose, gå ner dig till ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land, drar fördärv över sig.
Verse 8, they have quickly turned aside from the way which I commanded them.
Och vers 8 säger att de har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå.
They have made for themselves a molten calf.
De har gjort sig själva en gjuten kalv.
They turned away from God. De
vände sig bort från Gud till någonting som de själva hade skapat.
And this is like our hearts.
Det här är som våra hjärtan.
I realized I tend so many times to take the picture, the perception I have about God.
Jag vet många gånger det liksom i mitt eget hjärta hur jag tenderar till att ta den här bilden jag har av Gud i mitt eget hjärta.
Freeze it right there.
Och liksom stoppa det där.
And say that's who God is.
Och så säga, ah, det är den som Gud är.
And make it into an idol.
Och så gör jag det till en avgud.
And it says but they turned away from me.
Men det står här att de vände sig bort från mig.
And it means if I do that, then I really turn away from the living God.
Och det betyder att om jag gör så, då vänder jag mig bort från den levande Gud.
Living anymore.
Han är inte levande längre.
So what happened here?
Så vad är det som händer här?
What got Moses really angry again?
Mose blev mycket arg igen.
And we can read what he did, and it wasn't nice.
Och vi kan läsa vad han gjorde.
It was not.
Okay, det var inte bra.
Oh no, it was not.
Nej, det var inte
bra. I mean, they got him really going.
De fick verkligen igång honom här.
And I believe they needed to see that.
Och jag tror att de behövde se det.
First of all, he broke the tablets.
Först och främst så tog han med sig stentavlorna.
Then he called Aaron.
Och sedan så ropade han på
Aaron. And we could go into this because with Aaron was a whole other story.
Vad som hände med Aaron var en helt annan berättelse.
But basically he asked that, how could this happen?
Men de sa, men hur kunde det här hända?
You were in charge.
Det var ju du som hade kommandot här.
But what I see now is the people are in charge and they are actually out of control.
Men vad jag ser nu är att folket regerar och de kontrollerar allt.
So he took this golden calf, smashed into powder.
Så han tog den här guldkalven och han slog sönder det så det blev bara.
Throw it on the surface of the water.
Och sen kastar han ut det på vattnet.
Make the people drink it.
Och sen tvingar han folket att dricka det. Det var inte så trevligt.
Now I have a question. Did Moses love these people?
Jag har en fråga. Älskade Mose det här folket?
He was leading them out from Egypt.
Han ledde dem ut från Egypten.
This is called tough love.
Det här kallas för strikt kärlek.
And it's really hard to know what's going on if we see from outside something like that.
Ibland när vi ser någonting från utsidan så kan det vara
svårt. It doesn't look like love.
Det ser inte ut som kärlek.
It looks like an angry man.
Det ser faktiskt ut som en arg människa.
But if I didn't read just a few verses before that, God was the same way angry.
Men om vi läser bara några versar innan så ser vi här hur Gud på samma sätt var arg.
And it just blows my mind.
Och det är någonting som
Moses
som jag inte kan förstå. Mose,
he had God's heart.
Han hade ju Guds hjärta.
He got angry just the same way like God did angry about this issue.
Han blev arg på precis samma sätt som Gud blev angående detta.
So that was the angry part of Moses' heart, but we see another thing.
Så det var den här arga delen av Mose, men vi ser också en annan sida av honom.
In verse 32.
Och det är vers 32.
When he eventually went again to God.
När han så småningom gick igen till Gud.
Pleading him again.
Och han började att vädja för honom.
God.
Gud.
If there's a way, forgive their sin.
Om det finns ett sätt eller en väg, så förlåt deras synd.
And if it's not possible.
Och han säger att om det inte är möjligt.
Then I don't want to be called right. and just either.
Då vill inte heller jag bli kallad rätt och rättfärdig heller.
Because I know that I'm not any different than them.
Därför att jag vet att jag är inte annorlunda än dem.
I would have done just the same thing.
Jag skulle vilja ha gjort precis, eller jag skulle ha gjort samma sak.
In fact, I've done it before.
Och faktum är att jag har gjort det tidigare.
So I really love the next few verses.
Jag älskar verkligen de här nästkommande verserna.
Because again, we know that God wasn't changing his mind back and forth.
Därför att vi vet att Gud inte ändrade sig hela tiden.
But he was teaching Moses and he was teaching his nation also.
Utan han undervisade Mose och han undervisade också nationen.
And then he says basically, whoever has sinned.
Och sen säger han i kortfattat här att den som har
syndat. I will blot him out of my book.
Jag kommer att ta bort honom ur min bok.
But go now.
Men gå nu.
Lead the people where I told you.
Led folket dit jag har bett dig.
And behold, my angel shall go before you.
Och se, min ängel ska gå före dig.
Basically he's saying to Moses, don't worry about the people right now.
Så han säger egentligen till Mose, oroa dig inte för folket just nu.
Worry about leading them.
Utan oroa dig bara för att leda dem.
In other words, you're doing great, Moses.
Så med andra ord, Mose, du är på rätt spår. Fortsätt bara.
And I will deal with them at the right time.
Och jag tar hand om dem vid rätt tidpunkt.
And it's interesting that he says, whoever has sinned against me.
Och det är intressant att se att vem som än har syndat mot mig.
And as an application.
Bara som en tillämpning.
In our lives.
I våra liv.
We know that Jesus Christ has died.
Så vet vi att Jesus Kristus har dött.
In my place, in your place, in our place.
I vårt ställe, mitt ställe.
And if we sin against God.
Och om vi syndar mot Gud.
He takes the blame for it. He took the blame for it already.
Han tar skulden på sig. Han har redan tagit skulden på sig.
So it's really not the issue anymore.
Så det är egentligen inte frågan längre.
It says just go now.
Och han säger gå bara.
And do what you were called for.
Och gör det som du har blivit kallad till att göra.
And it says something else too.
Och sen säger han någonting annat här.
That my angel shall go before you.
Och han säger att min ängel ska gå före er.
And we know that in the Old Testament when we see this expression, the angel of the Lord.
Och vi vet i Gamla testamentet att när vi ser det här uttrycket Herrens ängel,
that refers to Jesus Christ.
Att det har det talar om Jesus Kristus
himself.
Excuse me.
It was himself in an angelic.
Ja, att det var han själv
body.
I en förkroppsligad form.
But the point is that he basically says,
men poängen var
my angel will go before you.
Min ängel ska gå före er.
All you have to do is just go by faith.
Allt ni behöver göra är att gå i tro.
Because he will prepare the way for you.
Därför att han kommer att förbereda vägen för er.
Don't be afraid to go back.
Var inte rädda för att gå tillbaks.
And just do what you've been called to do.
Och gör bara det som ni har blivit kallade att göra.
And lead my people.
Och led mitt folk.
Lead them. And the reason. Sorry.
Anledningen till det.
And the reason why Moses was the best person to lead these people.
Anledningen till att han var den bästa personen att leda det här folket.
Because he knew the heart of God.
Det var för att han kände Guds hjärta.
He was the same way angry and the same way compassionate.
Han var både arg och hade medlidande.
So, long story short.
Så att göra en lång historia kortare.
We need to hear from God.
Vi behöver höra från Gud.
We need a burning bush.
Vi behöver den här brinnande busken.
And before that happens, sometimes there is 40 years in the wilderness.
Och innan det händer så är det ibland 40 år i öknen.
Because God wants to teach us something.
Därför att Gud vill undervisa oss något
about himself.
Om sig själv.
About his nature.
Om sin karaktär och natur.
And about our call.
Och om vår kallelse.
And then he wants us to have convictions.
Och han vill att vi ska ha övertygelse.
Have convictions that sometimes, you know, do crazy things.
Att ha övertygelser att ibland göra lite galna saker.
Driven out of these convictions, we might step up in a really hard way sometimes.
Liksom därför att vi har de här övertygelserna så kanske vi går framåt på områden som är ganska tuffa ibland.
Being a parent, I guess, can be like that.
Vara en förälder kanske kan vara en sådan
till
exempel.
Chastise the kid and
ibland måste du disciplinera barnet.
Discipline, yeah, that's the right word. That was okay for discipline.
Måste disciplinera det.
But then, if they know your heart,
men om de känner ditt hjärta,
they will know you love them.
Då vet du också att de älskar dig.
And later they will understand.
Och senare så kommer du att förstå.
My dad had this saying that kids understand with their.
Min pappa brukar säga så här att kids.
Okay, what's the word? What's the nice word?
No, you can say it again. I just didn't hear that.
Okay.
Barnen har den här rumpan.
Yeah, in other words, sometimes if they get spanked, that's the only language they understand.
Att om de får smisk, det är det enda språket de förstår.
And it's true with us too. We're like God's children.
Det är sant med oss också. Därför att,
certain things we only understand when we get hard situations.
Det är vissa saker vi inte förstår förrän vi hamnar i en svår situation.
But then we know, if we know the heart of God,
men om vi känner till Guds hjärta,
that will bring us through this.
Så kommer vi igenom det.
And the reason why we chastise our kids is to teach them something.
Och varför vi disciplinerar barnen är för att vi vill lära dem något.
So we have it in mind to let them learn.
Så vi har liksom i sinnet att de ska lära sig någonting.
So we can learn from God something.
Så att vi kan lära oss någonting.
So we don't have to run away from situations that are uncomfortable.
Vi behöver inte springa bort från situationer som är obehagliga.
But we can go to God.
Men vi kan gå till Gud.
And yes, he might say, just go on.
Och vi kan säga, eller han kanske säger, ja visst, gå bara vidare.
But I send my angel.
Men han säger, jag sänder min ängel för er.
And he will go before you.
Och han kommer att gå för er.
And then we can go.
Och då kan vi gå.
After Jesus.
Efter Jesus.
And he's leading us.
Och han leder oss.
So that we could lead others.
Så att vi kan leda andra.
Now how did Moses lead?
Hur ledde Mose?
Moses was leading with the heart of God.
Mose ledde genom Guds hjärta.
He led with his example.
Han ledde genom ett exempel.
And it was followed by miracles.
Och det följdes av mirakler.
It was followed by real life, by provision.
Det följdes av utrustningar i det verkliga livet.
He smashed a rock and there was water coming out.
Han slog på klippan, vatten kom
ut. He prayed and then manna came from the air.
Han bad och manna föll från himlen.
And then birds came for him to have meat.
Och fåglar kom så att de kunde ha kött.
And then he delivered them with his staff.
Och sedan så
he smashed the water and it opened up.
Han befriade dem genom sin stav. Han slog på vattnet och det delade sig.
I guarantee you there are people.
Jag kan lova er att det finns
there will always be people around you.
Som kommer att vara runt er.
Who could be like Moses for you.
Som kommer att vara som en Moses för
you can follow.
Som man kan följa.
Because they follow God.
Därför de följer Gud.
So let's hear from God.
Så låt oss höra från Gud.
Let's have convictions about his nature.
Låt oss ha övertygelser om hans natur.
And don't let the circumstances or other people swing us around.
Och låt inte omständigheterna och andra människor liksom bara kasta omkring oss.
Because Aaron's problem was.
Därför att Arons problem var.
That he was led by the people instead of him leading the people.
Han var led av folket istället för att han ledde folket.
He was the mouth of Moses.
Han var Moses mun.
But he didn't know Moses' heart.
Men han kände inte Moses hjärta.
And thank God for pastors in this ministry.
Och tacka Gud för pastorerna som finns i våra sammanhang.
I can know Pastor Candace's heart.
Jag kan verkligen känna pastor Kendis hjärta.
You can know pastor Mikael's heart.
Du kan känna pastor Mikaels hjärta.
And the scripture says don't follow him, follow his faith.
Skriften säger följ inte honom, följ hans tro.
Because if we follow him, if we might turn out like Israel did.
Därför att om vi följer honom så kanske vi går på samma väg som Israel gjorde.
Because they looked at Aaron.
Därför att de såg på Aaron.
Because that's he was the one they always heard.
Därför att han var den som de alltid hörde.
But actually the heartbeat behind it was Moses.
Men hjärtat bakom var Mose.
But they looked at him and they thought, oh, we can trust him.
Och de tittade på honom och de sa, ja, men vi kan lita på honom.
But the way they meant trust was, we can ask him something that he would do for us.
Men som de tolkade tillit var att vi kan be honom om någonting som han kan göra för oss.
In other words, this is also a heart.
Med andra ord, det här är också.
And we should be aware of it.
Vi bör vara medvetna om det.
Because we could end up drinking our own idol's powder.
Det kan hända att vi också beslutar med att vi också dricker våra egna avgudars.
If we are ignorant about our heart.
Om vi, excuse me.
If we are ignorant about our heart.
Om vi är omedvetna om våra egna hjärtan.
Because the truth is that our heart is wicked.
Därför att sanningen om våra hjärtan är att de är onda.
And it has a tendency to turn away from the ways of God.
Och den har hjärtat har en tendens att vika av från vägen till Gud.
So they asked Aaron.
Så de bad Aaron
to make the image.
Att göra den här avgjutna bilden.
Make an idol.
Göra en avgud.
And he gladly did it because he was trying to please man.
Och han gjorde det med glädje därför att han ville behaga
man. He was trying to please the people.
Han ville behaga
folk. He was a populist.
Han var en populist på ett sätt.
Nowadays would be like PR people like that.
Idag är det som de som håller på med.
I don't know if anybody works as PR. I have nothing against it. I'm just saying.
Jag har ingenting emot det.
If that's all I'm looking for.
Om det är någon som har jobbat med PR.
I can end up like that.
Men om vi inte är försiktiga så kan vi hamna i den
situationen. But if I'm after God's heart.
Men om jag är efter Guds hjärta.
If I'm after my pastor's heart.
Och om jag är efter pastors hjärta.
Then I won't get lost.
Då behöver jag inte gå vilse.
I can trust in that. That is the same heart that God has.
Jag kan lita på att det är samma hjärta som Gud har.
So. And then God will make me into a leader for others.
Gud kommer att forma mig till en ledare för andra människor.
We might be in a. You might not think you are in a position of leading.
Du kanske inte tror att du är i en position där
But
du kan leda.
I remember a time when some young little kids would come up to me.
Men jag kommer ihåg en gång när några unga människor kom upp till mig.
And looking at me like I was somebody.
Och de tittar på mig precis som om jag var någon speciell person.
And I had no clue about the whole thing. Like we are always examples for some.
Och jag visste ingenting, men vi är alltid ett exempel för någon.
But when I heard from one of their parents.
Men när jag hörde från en av deras föräldrar.
You know what my son said to me the other day?
Vet ni vad min son sa till dig?
He said he wants to be like you.
Han sa han vill vara som dig.
It shocked me.
Och det chockerade mig.
Because I wasn't thinking of an example of myself.
Därför jag tänkte inte på mig själv som ett exempel.
And the fact that this little guy would think that he should be like me.
Och att den här lilla killen
just scared me.
Såg på mig och ville bli som mig. Det verkligen skrämde mig.
And I realized.
Men jag förstod.
I cannot be irresponsible with my life.
Att jag kan inte vara oansvarig med
Because
mitt liv.
Other people are seeing it and watching it and observing it.
Därför att andra människor ser det, observerar det.
And they, you know, they might find it as an example for something.
Och de kanske ser det som ett exempel.
They might want to follow it.
De kanske vill följa det.
What if I live an ungodly way and then they will go astray also?
Vad händer om jag lever på ett ogudaktigt sätt och de
And I'm not saying that we should be afraid.
Jag säger inte att vi ska vara rädda.
But I'm saying we cannot afford to be ignorant about the ways of God.
Men jag säger vi kan inte liksom vi har inte råd att vara okunniga om Guds vägar.
We have the truth.
Vi har sanningen.
I have the truth.
Jag har sanningen.
And if I have it,
och om jag har den,
I really should just go after it.
Så borde jag verkligen gå efter den.
Go after the heart of God. What is your heart, God?
Följa Guds hjärta. Vad är ditt hjärta, Gud?
What do you want me to do in this situation?
Vad vill du göra i den här situationen?
You promised me that you will send your angel before me.
Du har lovat att du ska sända din ängel före mig.
Please, what's the next step? What is your heart? How should I respond to this person?
Så Gud, vad är nästa steg? Hur ska jag gensvara till den här personen?
These people are coming and nagging me about things.
De här människorna kommer till mig, de klagar om
allt. They want me to do something. Is it the right thing, God?
De vill att jag ska göra någonting. Är det rätt att göra det, Gud?
The real leader is going after God's heart.
Den verkliga ledaren
följer Guds hjärta. No matter what, we are leaders.
Och vi är ledare oavsett vad.
In our families, in our school.
I våra familjer,
at our workplace.
Arbetsplatserna.
Want it or not, there are people who are watching, observing our lives.
Vare sig vi vill eller inte, så finns det människor som observerar
våra
liv.
And they might follow us, they might not follow us.
Och de kanske följer oss, de kanske inte följer oss.
But if I follow God.
Men om jag följer Gud,
there will be people who will find it attractive.
Och då kommer det att finnas människor som finner det här attraktivt för dem.
Because there's real life in it.
Därför att där finns det verkliga livet.
So I think that's all I was in my heart.
Jag tror det var allt som fanns på mitt hjärta.
I'm really thankful for you.
Så jag är väldigt tacksam för er.
I don't know you.
Jag känner er inte.
And that's my freedom to stand here and say whatever I want.
Så därmed har jag den här friheten att stå här och säga vad jag vill.
But I know your pastor's heart a little bit.
Men jag känner er pastors hjärta lite grann.
And I know that there's so much care there.
Och jag vet att det finns mycket omsorg där.
Don't take it for granted.
Ta det inte för givet.
And I know his heart for young people.
Och jag vet hans hjärta för de unga.
And I have a heart for them too.
Och jag har också ett hjärta för dem.
And I wish there would be a lot more here.
Och jag önskar det skulle vara fler här.
And I will definitely pray for that.
Och jag vill verkligen be för det.
And I hope to visit some time again.
Och jag hoppas att kunna besöka någon mer gång här också i framtiden.
Yeah, perhaps not by myself, but with some other people from Budapest.
Kanske inte själv, men med lite annat folk från Budapest.
That would be, wouldn't that be great to,
det skulle vara underbart.
To have more visitors sometime.
Att ha lite mera besökare.
Hungarian people, the young people there, I'm really amazed.
Ungerska människor, unga människor, väldigt överväldigade av dem.
I just want to say a short testimony.
Jag vill bara säga det som ett kort vittnesbörd.
It's on my heart whenever I see them, you know, I try to get a connection with them, but I'm not so young anymore.
När jag ser dem så försöker jag alltid liksom komma ihop med dem, men det är inte alltid så lätt. Jag är inte så lätt.
But I'm not a teenager, that's what I mean.
Jag är inte så ung, jag är inte tonåring längre.
And it's hard, I find it really hard to connect to them.
Och ibland kan det vara svårt att liksom koppla ihop sig med dem.
So when I got home a year ago from Baltimore.
Så när jag kom tillbaks för ett år sedan från Baltimore.
I started a prayer meeting.
Så började ett bönemöte.
Let's get together, guys. Let's just pray for things. What's happening in your life? Let's just pray.
Låt oss bara komma samman och be om för olika saker som händer i era liv.
None of them came.
Ingen kom.
It was so encouraging.
Det var väldigt uppmuntrande.
But I kept going for a couple of weeks, a month.
Men jag bad, eller jag fortsatte några veckor, en månad.
And then I eventually stopped it.
Och sen så småningom så slutade jag.
And then this semester in sen, Bible school.
Den här terminen nu i bibelskolan.
I spent actually the summer what is it, the summer camp with them.
Jag spenderade ett sommarläge tillsammans med dem.
Last year and this year also.
Förra året men också det här året.
So I got to know them a little bit, they got to know me.
Så jag lärde känna dem lite grann och de lärde känna mig.
And this semester I last semester I taught in Bible school, this semester I'm only leading ABD classes.
Förra terminen så undervisade jag i bibelskolan. Den här terminen så leder jag bara ABD-kurserna.
And many of them actually signed up for Bible school classes.
Många av dem som faktiskt kom till bibelskolan.
And after registration,
och efter registrering,
two of them came up to me.
Så kom två stycken av dem upp till mig.
And they say, do you still have those prayer meetings?
Och de sa, har du fortfarande de här bönerna?
Because we want to come and do it.
Vi vill komma och be med dig.
I was shocked.
Jag var chockerad.
Like, no way. Like, God, I forget about this.
Och jag tänkte, Gud, jag har glömt bort det här.
But never underestimate what God can do as answer of your prayers.
Underskatta inte vad Gud kan göra som ett svar på dina böner.
It might take a year, it might take 40 years.
Det kanske tar ett år eller 4 år.
But there is always answer for prayers.
Men Gud svarar alltid på bön.
And whatever God does,
what Gud än gör,
it stands forever.
Så består det för evigt.
You can bank on that.
Och det kan du slå dig i backen på.
This is an American saying I learned. So, anyways.
Very good. Thank you. Awesome.